Okej. Nästa känslosystem handlar om lust. Och lustsystemet handlar framförallt om reproduktion och sexuellt beteende. Och det är såklart en appetitiv känsla.
Alltså en trevlig känsla.
En trevlig känsla som hästen gillar att uppleva. Och i detta avsnitt så kommer vi framförallt att prata om ston och kingstar och skillnaden mellan dessa. Men lustkänslan gäller såklart även vallackar, även om det varierar väldigt mycket i vilken grad de har kvar dessa känslor. Alltså det är väldigt olika från häst till häst helt enkelt.
Undrar om det finns någon forskning på det? Jag har hittills inte sett någon.
Borde hur mycket känslorna är kvar efter kastration?
Exakt.
Nej, det vet jag faktiskt inte.
Nej.
Jag har sett att det är så väldigt olika. Vi kommer att prata lite om det lite längre fram sen. Men vi börjar med lite signalsubstanser. Och det är framförallt oxytocin hos ston och vasopressin hos hingstar. Alltså två helt olika signalsubstanser som är aktiva i den här känslan. Det finns vasopressin receptorer uppe på en dopamincell. Och det gör att dopamin frigörs samtidigt som vasopressin hos hingstar då. Och det kan ju då påverka hingstars beteende apropå att vara monogama eller inte. Vilket är lite spännande. Och vill man veta mer om det så finns det en väldigt intressant YouTube-video med Robert Sapolsky, som vi har refererat till tidigare också. Som handlar just om vasopressin. Om man söker på det på YouTube så kommer man hitta det. Och då kan man lätta upp lite mer om det. Jätteintressant. Alla hans YouTube-filmer är väldigt bra gjorda faktiskt. Oxytocin ger storna självförtroende och drivs av östrogen. Vasopressin ger hingstar uthållningsförmåga för att kunna slåss som ett sto och är driven av testosteron. Men vasopressin ger också ston envisheten och även aggressivitet för att till exempel kunna försvara sitt föl senare.
Så den finns hos ston också men inte lika stor?
Precis, ja, men inte lika stor. Och då kan man ju fråga sig vem det är som drar nytta av just den här känslan av lust. Och det är såklart evolutionen, alltså överlevnaden av hästarna. Rädslasystemet kan komma att hämma känsla av lust och det gör också om hästen svälter. Däremot kan smärta öka känsla av lust, vilket är lite spännande. Och kanske är det därför att det engagerar sökandesystemet.
Alltså att sökandesystemet är så pass, det är nära både smärta, alltså rädsla.
Ja.
Men det verkar ändå vara kopplat till lust.
Nej, inte rädsla utan smärta.
Ja, men precis. Dopaminet. Men eftersom du nämnde dopaminet.
Precis, i sökandesystemet. Ja. Exakt hur det hänger ihop vet jag faktiskt inte. Men det tyckte jag var lite spännande. Carolina Westlund föreslår att det finns tre olika stadier i den här känslan. Det finns cruising, där hingstar letar efter ston och involverar väldigt starkt sökandesystemet. Sen finns det courting, att imponera på stona, och då lämnar de oftast de andra hingstarna som då inte har lyckats imponera på just det här stået. Och här kan vi se att hästar använder det här flemen för att dra in lukt i sina näsborrar för att uppfatta lukten bättre.
Just det, när de så här vrider in
de lyfter upp överläppen. Ja, flemen. Och sen det sista stadiet är copulating, alltså att de får jobbet gjort. Lustsystemet är olika organiserat också om man tänker på ston versus hingstar. Det finns båda i hypotalamus men i olika platser i där. Det styrs också dock av olika signalsubstanser, alltså oxytocin, östrogen, progesteron versus hos hingstar, testosteron och vasopressin. Och de olika signalsubstanserna påverkar vårt beteende olika, vilket gör att ston är mer socialt motiverade och hingstar har en större tendens till att vara avundsjuka.
Jaha.
Styrs helt av de här signalsubstanserna, hormonerna. Det finns jättemycket intressant att läsa om det här apropå människor. och just monogami och sådana saker, om man vill fördjupa sig i det så finns det jättemycket intressanta saker, men det hamnar lite så här off topic när det gäller de här grejerna.
Det är det bästa.
Precis, så vi går inte in på det. Men ni som tycker att det här låter spännande, det här är ju samma känslosystem som vi människor upplever också. Mm. Så att det finns ju jättemycket att prata om på människosida eller andra djur, apropå den saken.
Mm.
Men vi håller oss till hästar. Och ett sätt för att veta vilka signalsubstanser som är aktiva i en viss aktivitet är place preference studies. Alltså studier där det undersöks om vissa platser prefereras över andra platser.
Mm.
Till exempel om man låter dem ha samlag på ett ställe. Och så ser man om de prefererar just det stället efteråt.
Mm. Mm. Alltså om de vill gå tillbaka till den platsen.
Precis, ja. Om de föredrar att vara där för en annan plats. Och på så sätt har de kunnat se om man blockerar opioider, säger du, i hjärnan och syns där, så utvecklas inte denna platspreferens till skillnad från dopamin.
Mm-hmm.
Detsamma hos ston, men de utvecklar bara platspreferensen om de fick möjlighet att välja att delta i detta. Mm-hmm. Inte om de blev påhoppade.
Mm-hmm. Så om de själva alltså kanske var brunstiga och var sugna,
då
hade de samtycke liksom, det var det samtycke.
Precis, och då kommer de ju vilja gå tillbaka till den platsen där detta skedde.
Yeah.
Men blev det liksom påtvingat.
Mm, då...
Och de blev kanske påhoppare utan att de var...
Ja, det var inte samtycke.
Det var inget samtycke där och de kände sig tvungna. Då kommer de inte vilja vara där igen.
Yeah.
Vilket makes sense såklart, om man tänker på människosidan också.
Men det var alltså opioiderna som orsakar att det blir en platspreferens.
Precis, ja. För att man då har kunnat se det genom de här studierna. Mm. När man blockerar då olika typer av signalsubstanser så kan man se vilken som påverkar vad.
Mm.
Och det finns en hel del sådana studier faktiskt gjorda när det gäller de här känslorna.
Mm.
Kommer tillbaka lite i andra känslor också.
Mm.
Låt oss prata lite om brunst. Hos ston så beror lustkänslan helt på deras brunstcykel. Och påverkas då av en kombination av progesteron och oxytocin. Brunsten är mestadels regelbundet på sommarhalvåret och minskar på vintern. Då brunstar de inte lika mycket.
Mm.
Och ibland så märks inte brunsten särskilt tydligt när det bara finns ston. Men märks när det finns en vallak eller en hinks nära.
Mm. Ja, det har jag ju märkt jättetydligt. Jag minns när vi var iväg på Falsterbo på uppvisning och glida. Den killen, den vallaken som brukade gå i hennes hage eller som går i hennes hage, är hennes egna son. Mm. Och de gick väldigt länge tillsammans och det märks att hon brunstar aldrig mot Frodi.
Nej, just det.
Men så fort vi inte var hemma. Gud vad brunsta. Åh, det var det enda hon gjorde. Mitt på uppvisningen så stod hon still och kissa och titta bort mot liksom uppvärmningsbanan där alla lusitan och hingstar värmde upp. Flera gånger. Alltså det var verkligen så här. Så ja. Varje gång Lajda åker iväg, då börjar hon brunsta.
Och det här är ganska intressant. Alltså, hästar kan få spontan ägglossning. Alltså spontan brunst.
Mm-hmm.
Men jag vet inte om andra djur kan det. Vissa kanske kan det och vissa kan inte det. Jag vet inte om människor gör det heller. Jag har aldrig hört talas om det faktiskt.
Nej, men det är ju väldigt effektivt såklart. För deras ur evolutionär synvinkel är det ju jättebra att de kan det.
Jättesmart, ja.
För det är klart att Lajda inte vill. Liksom, det är ju spännande att det är ändå så pass starkt att hon inte brunstar för sin son. Och han är aldrig intresserad av henne.
Och varför hon inte gör det, det kommer jag prata om sen också.
Mm.
För det finns en smart evolutionär lösning på det problemet så att man inte gör barn med fel personer eller fel andra hästar.
Mm.
Och jag har faktiskt också sett, jag hade det stod förut, stjärnan. Och jag tror hon bara gick med stor nu, jag minns faktiskt inte. Men jag minns att jag hade en häst som kom på besök, jättesöt arabvallack. Och hon var så kär i honom. Och hon började störtbrunsta över paddocksaketet. Min paddock är ju precis ihop, eller liksom vägg i vägg med hagen. Så hon stod där och hängde över kanten och pratade med honom och tyckte han var så tjusig. Så att, visst kan de här storna.
Ja.
Men annars om man tänker liksom naturligt, eller vad man säger, om hästarna skulle levt i en naturlig flock, så sker ju brunst ganska sällan.
Mm.
Alltså typ en gång om året.
Ja, framförallt om de blir betäckta då.
Precis, för då blir de ju betäckta, för de går med en hängst om allt är som det ska. Och då kommer de ju vara dräktiga tills de får ett föl. Och efter de har haft fölet ett tag så börjar de brunsta och då blir de betäckta igen. Precis. Så det blir inte så ofta de brunstar. Och då blir där inte heller kanske samma frustration i att inte bli betäckt. Nej. Som det kan bli för våra tama stackare som inte blir betäckta varje gång. Och då blir det ju väldigt många brunstar som inte blir tillfredsställda liksom, i den känslan.
Hos mina kan jag ändå märka att det är tydligt på våren. För, för vintertid är det absolut ingenting.
Nej.
Men på våren är det tydligt när de börjar brunsta.
Just det.
Och då kan Frodi liksom gå där och flörta lite med dem.
Han gör det ändå.
Och jag minns första året efter att han var kastrerad, då betäckte han. Men sen har det avtagit, nu senaste tiden har jag inte sett honom betäcka. Men det betyder ju inte att det inte har...
Han smyger med det kanske.
Exakt, de kanske smyger med.
Kanske man kan tillägga att Frodi var hingst tills han var 6 år.
7
Ja,
så det var ganska länge.
Ja.
Men där kan jag ju märka att de är jättebrunstiga på våren, men sen går det ner. Så på sommaren är de kanske brunstiga, men man märker inte av det mer än att de kanske går och hälsar på honom när han kommer tillbaka in i hagen. Så. Men annars avtar det oftast.
Ja.
Men det är just dem, de har ju gått samma flock länge.
Eller hur? Det är hans mostrar liksom. Ja. Men ändå.
Ja.
I brist på annat, stackar.
Ja.
Ja. Yes. Om man nu just pratar om det här med hingstar, så visar oftast de mer aggressivitet i samband med sex. Även om det är raseri som ligger bakom, så ligger raseri och lust ganska nära varandra och triggas båda av testosteron. Makes sense, det här har jag säkert hört förut. Efter en utlösning ökar dock oxytocinet hos hingsten och testosteronet sjunker. Och då visar hingsten oftast mer lugnt beteende och kanske lite mer omhändertagande. Eller lite mer omtänksam och snäll mot stoet och kan liksom kanske mysa lite. Eller ja, man ser att de är lite lugnare. Så även det är helt hormonstyrt. Hingsten kan vara mer aktiva för att hitta ston att betäcka. Och är kanske inte lika kräsna om vem det är de betäcker. Stona däremot investerar väldigt mycket i sina avkommor. Och därför kan de vara lite mer kräsna i vilken hingst de väljer. Därför att det är så viktigt för dem att det blir ett friskt och ett bra föl. När de investerar så mycket i det och de bara får ett barn. Hingsten däremot kan ju få väldigt många barn. Så det spelar inte lika mycket roll för hingsten. Ston tänker alltså på kvalitet och hingsten tänker på kvantitet. Natural selection, naturlig selektion, är det att den starkaste får reproducera sig. Sexual selection är att den snyggaste får reproducera sig. Och de är faktiskt lika starka båda två. Har du hört det förut?
Nej.
Nej.
Så alltså det är både det starkaste, den som faktiskt kommer åt.
Ja.
Åt stona, men sen har de ändå en sak i spelet att om du inte är tillräckligt snygg så nej.
Då blir det inget liksom. Ja.
Då tar jag den andra.
Precis.
Ja.
För att jag tror också att ibland har man tänkt lite för simpelt kring det här med flockar. Jag vet att vi pratat lite om det tidigare något avsnitt, men just där man tänkte att det fanns en hingst och så finns det en ledarsto och så finns det några undersåtar som man hänger på. Men bara en hingst i varje flock. Och så är det inte riktigt. Utan flockar kan ju se väldigt olika ut. Och det kan vara flera hingstar i samma flock. Även om det oftast bara är en som har betäckande rätt, så att säga. Men det betyder inte att vissa ston ändå inte kan föredra en annan hingst. Och kanske liksom smyga lite med just den hingsten bakom en busken någonstans.
Ja.
Även om inte den är liksom ledarhingsten eller vad man säger.
Det tycker jag är så himla spännande när man ser de här som har varit ute och filmat och fotograferat vildhästar så himla mycket. Framförallt filmat den här filmen om Cloud.
Ja.
Det är ju jättefin. Den även om superfin. Det händer hemska saker i den också så händer ju såna här grejer. Att man ser verkligen en rätt stor verkligen, nej, jag vill inte vara här, jag vill inte vara med dig. Jag flyr!
Eller hur? Och det är faktiskt bra för att annars har man alltid tänkt att storna är bara den som... Ja, men de som låter sig vallas och det är hingstar som bestämmer var de ska vara och så här. Så absolut. Är det ju verkligen inte, utan stona har mycket att säga till dem också och de har sina egna känslor och sina egna agendor. Det är bra. Men just det här varför de då väljer olika hingstar apropå att de vill ha friska föl. Det finns ett spännande experiment som de har gjort på människor där män har haft t-shirt på sig 3 nätter i rad, och då har kvinnor fått lukta på just de här t-shirtarna och se vilken de tycker luktar gott. Och då väljer de den mannen vars immunresponsgener är olikt än sin egen. Och det här makes sense liksom evolutionärt. Mm. Det är väldigt, väldigt intressant och väldigt, väldigt smart att vi alltså attraheras av en lukt som indikerar en liksom rätt partner för att vi ska få friska barn.
Mm.
Och frågan är väl, finns det här hos hästar? Mm. Förmodligen, antar jag. De är väl lika smarta på det viset som alla andra djur är.
Mm.
Och huruvida kommer vi ifrån det när det är mest vi som bestämmer? Mm. Alltså om jag hade haft ett stort så går det inte att fråga det stort. Nej. Och presentera det för olika hingstar. Utan jag bestämmer mig för den hingsten som jag tycker.
Ja. Men det minns ju från alla år på Järvsta att det fanns ju ston ibland som även på fribeteckning eller även på hammerteckning, de var brunstiga, men de skulle inte bli betäckta av den hingsten.
Nej, just det.
Det hände inte. Och Glida var också, hon var svår, hon betäcktes med 2 hingstar innan han betäckte. Ingenting hände. Hon blev inte, hon tog sig inte överhuvudtaget.
Nej.
Fribeteckning med K-fri. Puff.
Då var det
första brunsten.
Då var det rätt.
Ja.
Ja. Och det kommer man ifrån lite grann när man ska inseminera på det här viset. Och visst, det är ju bra för hingstarna på det viset att det inte blir samma skaderisk eller för stona för den delen.
Mm.
Såklart. Men vi kommer ifrån det här naturliga sättet att hålla rasen frisk.
Mm.
Eller hålla hästarna friska.
Mm. Jag tror också rent så här, nu när vi pratar känslosystem, att stona liksom, de vet om att händelsen har skett, de har blivit betäckta. Mm. Alltså om det är en faktisk hingst där. Då kan ju allting liksom make sense för dem att okej, jag håller på gravid, jag känner allt det här, min mage växer, det sparkar i min mage och så vidare. Det blir en ganska naturlig grej.
Mm.
Jag undrar hur det är för stona då när de blir inseminerade.
Ja.
Att de bara, oj, jag är visst gravid, liksom Virgin Mary.
Ja, eller hur?
eller vet man att man blir inseminerad? Det kanske man vet.
Ja, jag vet inte. Just apropå lustkänslan så finns den inte där alls liksom.
Nej, de lär ju vara brunstiga, men det
är. Ja, precis. Mm. Så på det viset så är det ju, finns det ju ingen tillfredsställelse i det, så som det finns i det naturliga.
Mm.
Att de faktiskt har fått göra en bebis.
Ja.
Det här är intressanta saker och det här kanske vi upptäcker så småningom liksom, när vi avlat tillräckligt länge för att det kanske uppstår problem med det här. Det vet jag inte.
Mm.
Eller så kommer vi på någon så här cool lösning på det, att man kanske kan se så här i olika feromoner på de här generna eller någonting, jag vet inte.
Men det finns en länk här i alla fall till
den här studien, ja. Vi kan lägga ihop in den i avsnittet om ni vill veta hur man luktar på mens t-shirtar. Yes. Som vi nämnt tidigare så måste alltså stod välja hängs noga för att säkerställa fölets överlevnad. Och det finns undersökningar på fiskar som visar att honan väljer en mindre hane om det finns rovdjur. Tack. Rovdjur i närheten, för att det är mindre farligt att då ligga med och göra att avkomman blir mindre.
Mm.
Och därför har större chans att överleva.
Mm, intressant.
Aha. Om det däremot inte fanns så mycket rovdjur i närheten så valde den här fisken en snygg och stor hane direkt.
Mm.
Så det beror helt på miljön och omgivningen.
Väldigt spännande ändå om man tänker på liksom fiskars kognitiva förmåga. Om det här är ett kognitivt val eller om det är alltså, bara rent naturligt. Alltså hur det sker.
Det måste vara på något sätt hormonstyrt liksom, eller med signalsubstanser, för att det här kan inte vara kognitivt på en fisk. Nu vet inte vad
du ska vi inte frågasätta fiskarnas kognitiva förmåga här.
Ja, jag vet inte om de kan tänka sig. Jag tror inte de har den förmågan. Men det beror lite på vilken fisk vi pratar om. Pratar vi om liksom hajstorlek eller pratar vi om en guldfisk?
Ja, väldigt intressant. Nu
väldigt intressant.
Från hästar.
Ja, för att här kan man ju verkligen se en väldigt snabb anpassning av artens utveckling efter liksom miljön. Och då går det så mycket snabbare än liksom natural selection, vem som blir uppäten snabbast. Liksom, eller vem som överlever.
Mm.
Utan det handlar också om att hur stora ska barnen bli?
Precis.
Yes. Inom hela djurvärlden så finns det olika typer av gruppkonstellationer. Alltså det finns monogami, det finns harems, det finns solitära djur, det finns stora grupper, tänk zebror som alla bor tillsammans. Och hur honor och hannar lever ihop eller inte säger väldigt mycket om huruvida de kommer att slåss eller bråka med varandra om honorna.
Mm-hmm.
Så man kan titta lite på det. Och i det vilda så formar hästar harems eller blandade grupper. Och där det finns en eller flera hingstar och ston och deras avkommor, som vi sa tidigare. Men hästar är någorlunda unika faktiskt i djurvärlden med att forma grupper med enbart hingstar. Det som man kallar för bachelor groups.
Mm.
Och av just den anledningen kan hingstar därför också komma väldigt bra överens utan ston. Mm. Alltså om vi har en hag med bara vallakar eller hingstar så funkar det väldigt bra.
Mm.
Och livet i de här ungkarlsgrupperna, bachelor groups, är oftast mycket mindre stressigt då de inte behöver slåss om några ston. Och de kan leka istället, vilket vi också kommer att prata om är väldigt bra för dem.
Mm.
Och vissa av de här lämnar aldrig de här grupperna, alltså kommer aldrig till ston och mår väldigt bra.
Mm. Ja, det är väl där de, så här, vid vattenhål eller just då flockar kommer närmare varandra. I det vilda, då skulle kunna ta ett sto här och där eller liksom så här, börja utmana om de nu gör det.
Ja. Och vissa gör liksom aldrig det. Vilket det är ganska intressant. Ja. Och just att det finns liksom inte så många andra djur som gör, alltså som lever på det här viset som hästar gör. Ja. Det är ganska unikt.
Ja, för de bråkar ju bara då om tillgången för ston.
Precis, ja.
Precis som vi egentligen har pratat om tidigare, att så här, ja, men när bråkar de, det är alltid på grund av en tillgång.
Ja.
Eller bristen
någon
på en
typ
tillgång.
Av resurs.
Ja, ja. Någon resurs. Antingen mat, vatten, bästa ställe att stå på. Ja, ja. Eller i det här fallet då, ston.
Precis, ja. Och det är därför, annars så behöver de inte bråka. Mm. De slåss inte.
Nej.
Om man tänker på hur hingstar lever i människovärlden för det mesta, så är det oftast i isolering och ensamhet. De står oftast själva.
Mm.
Och det är såklart välfärdsmässigt total katastrof för ett så socialt djur.
Mm.
Och det räcker absolut inte att se andra hästar över staket, som vissa påstår. Mm. Och inte bara för lustsystemet som vi pratar om nu, men också apropå alla andra känslosystem som omhändertagande och lek till exempel, som är så otroligt viktiga för hästens välmående.
Ja, verkligen.
Jag vet inte om du har sett det, Johanna, men det finns en YouTube-film där, och det har du säkert sett, det finns, där de släpper ihop avelshingstar, en hel grupp med jättemånga som de släpper ihop på lösdrift i en stor hagel. Finns det olika lösdrift och så.
Just det.
Och de här kanske aldrig gått med andra hästar förut, det är avelshingstar, de är i avel, de betäcker stån.
Mm.
Och de testar det här, jag tror att det är i Schweiz.
Ja, så, Tyskland, Schweiz, någonstans.
Någonstans där. Mm. Och så testar de och ser om de här kan gå ihop.
Mm.
Och det funkar jättebra. Mm.
Ja, för det var ju ett helt forskningsprojekt om jag har för mig. De filmade och de hade verkligen koll på dem hela tiden.
Yeah.
Och det var just, de hade ju sett till att de hade många vindskydd. De hade stora arealer med mark.
Yeah. Det var verkligen optimalt utformat miljömässigt för dem.
Och det var inte nära andra ston heller, utan det var bara
hingstar just där. Men det var ganska många.
Ja, det var rätt många. 10 plus.
10 plus, ja. Kanske 15-20 stycken till och med.
Ja.
Och det finns ju också på YouTube då nu. Då är det en massa så här, gå och leta upp på YouTube. Jättebra. Vi kan, kanske kan länka den om vi hittar den själva sen. Absolut sevärd. Den är hjärtvärmande.
Mm.
Speciellt när man tänker på att så många av hingstar lever i isolering.
Ja.
Så kan de må så bra om man kan släppa ihop dem.
Det behöver de ju verkligen. Det är därför oftast, alltså det är den här onda cirkeln av att de blir värre när de inte får ston, när de inte har någon att ta hand om och inte har liksom den, när inte kan fylla det som de är gjorda för att fylla. Alltså så här, de har ju en mening i livet i hästflocken.
Ja.
När de inte kan fylla den så blir de ju värre.
Såklart.
Och så vill man ha dem ensamma och så blir det värre för att de är ensamma och så blir det
som blir väldigt svårhanterliga
och
så får man massa problem med dem.
Precis. Men det kommer jag även prata om när det kommer till lek, att det är superviktigt för dem att tidigt gå med andra hästar och gärna så länge som möjligt.
Ja, och få lära sig de här koderna och liksom göra de här sociala grejerna.
Ja, för det är det som gör att de sen kommer kunna gå med andra hästar och kommer funka.
Och jag vet, jag minns en elev som hade en hingst och han gick själv, men han hade då en kompis som stod också själv, fast på andra sidan staketet. Och jag minns att vi pratade om det och hon tyckte nog ändå att NSS mådde bra, och jag föreslog om han inte ändå skulle kunna få gå ihop med sin kompis. Och hon var väldigt skeptisk till det och var rädd att de skulle skada sig, såklart, och det förstår jag också.
Mm.
Men det blev faktiskt så att hon släppte ihop dem till slut, och hon sa att hon var så glad att hon hade gjort det, för att hennes häst var så mycket gladare. Och hon kunde verkligen se. Hon trodde hästen mådde helt okej, liksom. Men det blev så stor skillnad och han var så lycklig när han hade en kompis. Så jag tycker verkligen man ska försöka undersöka saken.
Verkligen.
Även om man har...
Alltså kämpa för det. Alltså, ja, funkar det men inte den ena kompisen, testa en annan.
Precis. Ja. Och försöka utforma hagen och så, så att man minimerar skaderisken och så. Men, ja.
Ja.
Sen finns det de som verkligen inte funkar och det förstår vi också.
Mm.
Men försök. Gör ett ärligt försök.
Mm.
Yes. Låt oss prata om lite när lustsystemet kan bli ett problem. Vi har ju redan spelat in en podd om just hästar som skaftar ur.
Mm.
Alltså
valkar eller hingstar som släpper ut snoppen.
Precis.
Under träning. Eller
under träning, ja, precis. Mm. Annars är det ju inget problem.
Ja, så den podden finns... finns under klicker e-boken har vi lagt den, eftersom det är ett relativt vanligt problem när det gäller vallacker och klickerträning.
Precis.
Så den finns där och vi kommer länka det sen också.
Precis. Så det pratar vi inte om nu, men då vet ni det.
Mm.
Andra problem, vi har snuttat lite på det, men andra problem som kan uppstå just när lustsystemet är otillfredsställd är just frustration och därmed rosserisystemet. Och det gäller både såklart hingstar, vallackar och verkligen inte minst ston.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Och det finns en del preparat på marknaden som sägs kunna styra utsöndring av vissa hormoner som styr lustsystemet. Och det kan vara värt ett försök faktiskt när man har en häst som blir frustrerad i detta system. Om man har en vallack som blir svår att hantera när ston brunstar i hagen eller i hagen intill. Så finns det en del sådana saker som man kan testa. Jag känner flera elever som har gjort det och har mycket mer harmoniska hästar. Och då går det även att träna impulskontroll hos våra hästar. Och det kan vara så enkelt som att ge hingsten, eller vallackan då, möjlighet till att träna med oss när inte ge möjlighet till att träna med oss när han är uppspelt.
Mm. Alltså bara träna när han är lugn. Och...
Precis. Och då kommer gå därifrån när du avslutar. Och då kan man lära sig att om man vill umgås med människor så måste man vara lugn.
Mm.
Och hålla sig de här känslorna under kontroll.
Mm.
Men här är det ju såklart viktigt, det låter ju väldigt simpelt och bra, men det spelar ju så många saker spelar in här. Alltså just det vi sa om hästen rent generellt sett är frustrerad kring det här för att den är ensam eller för att den har problem med det här i sitt liv med andra känslosystem eller att den är begränsad på andra sätt, så behöver vi ta hand om det först.
Mm.
För då blir de här frustrationerna extra jobbiga såklart. Och då kan det ju verkligen vara ett etiskt dilemma här.
Mm.
Och därför tycker vi framför allt att man ska titta på problemlösningstrappan som finns längre ner i denna kursen faktiskt.
Mm.
För att se hur man kan lösa de här situationerna på bästa sätt. Mm. Så vi får de här följer den här etiska trappan och inte använder negativ bestraffning i onödan. Eller
positiv bestraffning.
Eller positiv bestraffning för den delen. Mm. Men
att man börjar tända och faktiskt kollar hur kan jag göra mitt liv bättre hästen först innan jag går till att jag måste ha mig spöt när jag går ut och går med hästen. Det finns mycket saker vi kan göra innan vi behöver gå runt där med spöt.
Precis, och när det gäller ston då som brunstar så behöver vi titta på det lite från det empatiska hållet och lyssna på dem när de har olika problem med det här.
Mm.
Om just den dagen då stoet brunstar kanske inte vill komma till uppsittningsballen, ja, då kanske hon är öm någonstans eller hon kanske har ont i ryggen eller ont i magen eller bara känner inte för att bli riden idag.
Mm.
Och då vet vi ju själva när man har värsta mensvärken så är man
eller
inte eller ägglossning, så är man inte jättepigg på att gå ut och jogga liksom, eller
precis.
Då vill man ju bara krypa ihop i sängen och precis. Äta choklad.
Ja. Och här fick jag faktiskt en forskning från vår veterinär Malin kring just det här, så den ska vi lägga till just gällande brunst och ston.
Mm. Vad var det handlade om?
Jo, just det här.
Att just det här, att de har ont.
Precis.
Okay.
Att det kan påverka dem.
Ja, ja precis. Och jag vet att vissa människor tycker att det kanske blir lite... Att man förlöjligar stona känslor i de här lägena. Så det, för mig är det otroligt viktigt att vi försöker vara empatiska i de här situationerna. Absolut. Och inte bara säga att hon är stoig eller man har olika etiketter på dem.
Mm.
Och ändå man kör på liksom, eller man kör över dem och inte lyssnar på dem.
Mm.
Försöka vara humana här.
Precis.
Yes.
Mm.
Om vi då sammanfattar lite så kan vi se rent generellt kan vi titta lite på olika känslosystem. Och då kan vi se att hingstar har en tendens till mer sökande och mer raseri. Hingstar leker mer och lust är mer aktivt. Alltså de söker mer i lustkänslan. Stona däremot har oftast mer tendens till rädsla. Även om moderskap ökar självsäkerheten för dem. För att kunna försvara sina föl. Det ger också ett lite mer lättriggat sorgsystem. Med tanke på mamma och föl. Och även mer omhändertagande av samma orsak.
Mm.
Det var lite intressant om man tittar på det lite så uppdelat.
Mm.
Att det kan vara lite olika.
Precis.
Sen finns det enorma individuella skillnader. Eller olikheter såklart. Mm. Eller beras dessutom.
Mm.
Men lite så kan man se det.
Mm.
Och helt, alltså om man tänker på signalsubstanserna som är aktiva i hingstar och ston. Så det är ganska intressant faktiskt.
Mm, absolut. Ja, nej, men så vi hoppas att ni har fått med er lite grann. Och det vi vill helt enkelt är att vi tittar, eller att vi kan inspirera till att se på hästarna med lite mer empatiska ögon.
Precis.
Faktiskt. Och just tänka på det, att men hur, vad är det egentligen de hade vilja, eller hade fått i ett, om de hade levt som vilda hästar någonstans, och vad är det vi har tagit ifrån dem i domesticeringen, framförallt kopplat då just till systemet.
Precis.
Och att det faktiskt kan skapa en massa frustration och vi kan se det som ett problem för oss att gud vad jobbig hon är, eller gud vad jobbig han är som håller på, men de kan ju inte styra över det här är ju också, vi ska ju kanske undertrycka att det här är ju känslosystem som är djupt inne i de äldsta delarna av hjärnan. Det finns, och hästarnas kognitiva förmåga är ju väldigt mycket mindre än våran.
Mm.
Så det är svårt för dem att kognitivt styra över eller förändra de här sakerna också. Så det vill vi väl understryka lite grann.
Verkligen.
Att vi ska komma ihåg.
Det är viktiga saker just för att vi vill ju att våra hästar ska må så bra som möjligt.
Mm.
Och då behöver vi titta på de här bitarna.
Mm.
Och det handlar ju såklart, som man hör i hur vi pratar om det, så handlar det ju väldigt mycket om en gruppkonstellationer, utformning av flockar, utformning av hagar, för att hästen ska må så bra som möjligt.
Mm.
Också för att den sen ska kunna prestera, kanske inte rätt ord, men ska kunna tränas på ett så bra sätt som möjligt.
Mm. Och må bra i livet.
Precis, med oss. Och för att vi också ska ha en bra relation till våra hästar, så måste ju hästarna ha en förutsättning för att kunna ha det.
Precis.
För att kunna delta i de olika aktiviteterna som vi har tänkt ut för den.
Precis.
Ja.
Så.
Den här blev bra.